Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Välkomna till Health for Wealth, en podd om hälsa på arbetsplatsen. Det här är vår tredje säsong, avsnitt 40. Jag heter Boel Stier och är copywriter och kommunikatör.
Jag heter Ann-Sofie Forsmark och jag jobbar med hälsomanagement.
Förra gången så pratade vi om framgångsrika hälsosatsningar med Fredrik Karlsson från vår partner Twitch Health. Och som så många gånger tidigare landade vi att frågan varför är nästan alltid den första man behöver besvara.
Mm. Varför är det viktigt med hälsa här? Vad är hälsa här? Och det kan tyckas självklart, men det finns väldigt många olika svar på frågan beroende på vilka som jobbar där och vilken bransch. Så lyssna på avsnitt 39 om du missade det. Och vi har tidigare pratat här i podden om det där med att gå in i väggen. Och det gör man faktiskt inte bara för att det är tungt och jobbigt och alldeles för mycket att göra. Så det är inte alltid man slits ut, man kan faktiskt brinna upp också när man har alldeles för roligt.
Mm. Ja, precis. Och den där passionen kan vara så uppslukande för det man gör. Så att man jobbar och glömmer att ta hand om sig själv.
Mm. Och det kan vara svårt att uppmärksamma både inför sig själv och inför kollegor. Därför att det kan se ut som att det är väldigt, väldigt kul och det går väldigt bra och det är väldigt... Som sagt, det är väldigt roligt och det händer mycket och det ser ut som en positiv energi, men det kanske inte är.
Mm. Och vår partner Scandia har uppmärksammat det här i en kampanj som syns runt om oss just nu när vi spelar in det här. Och den handlar om just det att när allt går bra så är det väldigt lätt att missa de viktiga varningssignalerna.
Mm. Och vilka varningssignaler är det egentligen vi pratar om? För det finns ju flera.
Ja, och det kan ju vara då oro eller att man är väldigt lätt irriterad. Eller nedstämd.
Ja, och just att, eller så är man på väldigt gott humör, men det är bräckligt och det syns inte, för det kan vara att man just svårt att koncentrera sig, man glömmer saker, man känner sig väldigt splittrad. Och det kan man kan märka på sig själv, men man kan också märka på någon som man sitter i möte med att de, det är så svårt att vara på plats. Och man pratar om någonting som kallas för honungsfällan, som är att man liksom brinner så mycket för det man vill göra så att man brinner upp på vägen dit.
Mm. Och magproblem, självklart. Och det vet jag själv. Min mage talar alltid om för mig hur jag mår. Om jag nu inte skulle veta det själv.
Nej, så kommer det. Och det är också ganska vanligt. Mm. Och man kanske tänker att man ska ta någon liksom tablett. Men det kanske handlar just mer om att se över hur mycket man har att göra. Och det här påverkar också immunförsvaret som till 75% sitter i vår mage också. Så att de ofta små förkylningar och svårt att återhämta sig. Och som sagt, det är viktigt att komma ihåg att man kan fortfarande vara väldigt positiv under det här skedet och tycka att det är så kul, det är så roligt, jag har så mycket för mig och jag får så mycket feedback på bra grejer, men det är inte hållbart. Och det kan vara svårt att lägga det här pusslet för sig själv, och som arbetsgivare och chef så har jag ju en del i det här ansvaret. Och som sagt, det kan vara svårt att se, för att huvudvärk och sömnproblem, det kan man ju ha ibland, så utan att man är allvarligt sjuk. Och då erbjuder ju Skandia en tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring som syftar till att stötta i det här.
Mm. Och stötta både medarbetare och chefer i att fånga upp såna här varningssignaler och sen göra någonting åt det.
Precis.
Du kan läsa mer om det här på skandia.se/friskare-medarbetare.
Nu är det dags för dagens gäst, Filip Elland. Du är hållbarhetschef på Castellum. Välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska prata om något som kallas för WELL-certifiering och WELL som på engelska då. Bra.
Bra.
Som att må bra. Och det är helt enkelt byggnader som certifieras för att människor ska må bra i dem, eller hur, Filip?
Precis. Det är väl någonstans, om man säger, när det kommer till certifiering av byggnader, så börjar det någonstans kring miljöcertifieringar, de här ekologiska värdena, energi, materialval och inomhusmiljö. Men i det arbetet så kan man tycka sig att man till viss del kanske missade vissa bitar som är mer kopplade till oss människor. Vad är det som får oss som mår bra? Så det blir ju nästa steg av den här miljöcertifieringen, blir den här WELL-certifieringen, som är någonstans en social certifiering av byggnader. Lite grann det vi kan säga och ta på i byggnaden. Det är det som någonstans blir den här WELL-certifieringen då. Mm.
Och vad är det man mäter? Eller vad är det man snarare måste göra för att få den här certifieringen?
Ja, det är en ganska omfattande certifiering kan man börja med. Det är ett 100-tal punkter, som man, indikatorer som man bedöms på inom 7 kategorier. Alltså allt ifrån luft till fitness, till näring, till luft och sinne exempelvis då. Och i de här indikatorerna kan det ha att göra med, man säger, att man ser grönska på kontoret, naturliga materialval, dagsljus exempelvis. Den typen av parametrar är det som då bedöms. Så en del av punkterna mäts i liksom faktiska färdiga byggnader. Exempelvis då man säger, vad är det för VOC-er, hur mycket liksom utsöndras från de här olika produkterna på kontoret. Såna punkter mäter man, vattenkvalitet mäter man. En del punkter svårare att mäta, som man säger. Man ska bedöma beauty and design. Vi kanske kommer vidare in på det. Beauty and design liksom för vem? Vem är det ska vara inspirerande för?
Skönheten.
Så det är en del så här alltså, mjuka parametrar som är svårare att bedöma. Men någonstans så finns det liksom en struktur för det här då, och man har ett scorecard då som man går igenom.
Mm. Och det är forskningsbaserat också, så det är inte bara taget ur luften.
Det började ju någonstans för ett 10-tal år sedan, så grundades ett bolag eller en organisation då som någonstans skulle knyta ihop public health-sektorn då med ingenjörssidan och arkitekter. Och då liksom ett gäng forskare som man knöt till sig då för att just få forska på. För man vet ju att alltså den fysiska miljön som vi vistas i, den påverkar oss i oerhört stor utsträckning. Alltså långt mer än det genetiska i oss. Någonstans det är över 50% den fysiska miljön som påverkar hur vi mår idag. Så någonstans det hade man med sig som ingång. Och sen då, vad kan man göra i en byggnad för att få människor att må bättre? Det var grunden. Så under 10-tal år har man då forskat på det här i den här organisationen som heter Delos. Och sen då har det tagits över certifieringsmässigt då av en organisation som heter WELL Institute. Och som i sin tur då har en tredjepartsgranskning då via en institut som heter Green Building Certification Institute i USA. Mm. Så ungefär så hänger det ihop. Mm. Så tre olika organisationer.
Kan inte du nämna de här 7 kategorierna igen? För jag tänkte de var intressanta.
Ja, precis.
Put you to the test här.
Ja, ett test här då. Ja, det är bra. Nej, men du har luft, vatten, näring, ljus, fitness, komfort och sen då mind eller sinne. Så 7 stycken områden och sen då totalt sett 100-tal punkter. Och sen är det ju olika anpassningsbart. Alltså beroende på vad det är för typ av yta som man då ska certifiera, så är det bara kontorsytan i det här rummet som vi är just nu, eller är det hela byggnaden? Så det är olika typer av indikatorer som vägs samman då. Så man har ett anpassat, om man säger ett scorecard då, som man då liksom fastställer för den här då ytan.
Och då kan man säga att några av de där kategorierna är ju, de är ju som per definition i det fysiska rum där vi befinner oss, som om man pratar om ljus.
Ja.
Men det här med motion och fitness, det låter ju snarare som att man vill ge människor förutsättningar att äta bra eller...
Exakt, ja. Så är det ju. Så att någonstans är det ju så att, men låt oss säga, vi då, Castellum, vi är ett fastighetsbolag då. Så där är liksom en del som vi kan göra i en byggnad, men en del som vi har svårare att påverka, det vill säga vår kunds verksamhet. Och där någonstans så vill ju vi, i vårt fall då när vi ska, om vi ska göra en sån här certifiering som vi håller på med nere i Malmö i Hylje, ett projekt som heter Eminent. Vill du gärna få med oss så många hyresgäster som möjligt så att vi kan göra det förutom för själva skalet och de gemensamma utrymmena också göra det på vår kunds yta. Och då någonstans måste du in i friskvårdsbidrag, vi måste in i liksom hur uppmuntrar man till liksom en hälsosam livsstil, hur liksom får man de här individerna på kontoret att må bättre. Så där någonstans, det har ju både att göra med liksom verksamheten men också då den fysiska rummet. Så det är ju någonstans, se ihop det, de två bitarna, så får du ju ett jättebra kontor.
Jag blir lite intresserad när du säger näring. Hur följer man upp det? Vad är det för kriterier som gäller där? Det måste finnas kaffe, känner jag, det är viktigt, men utöver det.
Kaffe och sen har du frukt och sådana grejer. Jag menar, alltså många saker kan man säga. Vi har ju kommit ganska långt på vissa bitar i Sverige redan idag. Alltså vissa saker som får frukt på kontoret, det är ju en självklarhet i Sverige i princip. Kommer du utomlands så är ju inte det en självklarhet längre. Så att den typen av indikatorer finns ju. Sen kommer man ju vidare in på när man säger portionsstorlekar, vad är det för tallrikar som erbjuds om det finns en bistro eller en restaurang i huset. Vad är det för näringsinnehåll, hur tydligt är det, transparent är det med vad det är för mat de serverar. De pushar på att det ska vara ekologiskt närodlat odlad mat då, som serveras i restaurangen. Det ska inte kanske finnas kolautomater i trapphus exempelvis, alltså de här ganska självklara grejerna. Så att det liksom
fast
det här...
inte så självklart överallt.
Nej, det är inte det. Precis. Nej, men någonstans blir det en checklista för att stämma av. Ja, men de här grejerna ska vi kanske inte göra, men de här grejerna ska vi göra. Och så systematiskt arbetar man in det i huset. Så exempelvis då det här som jag nämnde nere i Hylje då, Eminent. Där har vi en bistro i bottenvåningen då. Och där blir det ett samarbete med dem, för där ska det vara en ekologisk meny. De ska inte servera någonting annat. Närproducerat. De ska dessutom ha en del av odlingen av kryddorna på taket, exempelvis på huset. Så att verkligen närproducerat. Ja, men exempelvis. Ja. Och där är samma sak där. Ja, men det är ett samarbete med det här bolaget som ska etablera sig i det här huset. Och det är inte kanske som fastighetsägare där kommer in och ställa krav på en verksamhet. Det är tufft. Så där gäller det att ha en tidig diskussion och fundera över vad vill vi ha i det här huset, exempelvis.
Så ni kan inte börja bygga och sen säga varsågoda och hyra och bo, utan ni måste prata med hyresgästerna lite.
Ja, men det måste man alltid göra. Alltså, annars är man ju lite fel lite. Nej, men om man säger så, det är klart att man ska ha, det krävs ju en tidig dialog och liksom att ha en samstämma i det här. Vi ska ha den här, det här ska vara det här huset, det ska se ut på det här sättet vi ska ladda det med de här värdena för att skapa den här miljön för alla som vistas i det här huset, de här hundratals människorna som kommer sitta här 8-5 i princip, eller hur man nu jobbar i framtiden, det är ju mer...
Lättare att göra också tidigt istället för att behöva riva någonting. Men jag tänker att, lite tillbaka till Bolsa, vissa av de här sakerna är just, jag tänker ljus, vatten och sånt där. Man skapar förutsättningar en gång och sen finns de där. Men andra saker är beroende av hur folk faktiskt beter sig. Till exempel, man kan säga att check i boxen på att det finns saker som uppmuntrar till fysisk aktivitet. Men följer certifieringen upp hur det används, eller är det att det ska finnas där? Förstår du hur jag...
Precis. Nej, men som sagt, alltså en del saker projekterar man in, alltså som sagt att projektera innebär att man liksom planerar för att det ska bli så här, att det ska bli rätt. Sen en sak i nästa steg då, det ska ju också mätas och verifieras, så det ska ju liksom, vissa saker ska ju testas på plats, alltså vissa kvaliteter. Och säkerställas, alltså exempelvis hur organisationen, vilka processer och policies finns här egentligen, så man måste ju redovisa för det. Men som sagt, det handlar ju kanske inte, de brukar trycka på den här certifieringen, det handlar inte så mycket om att liksom vi ska klara oss genom den här checklistan, utan det är ju syftet med indikatorerna som ska uppfyllas. Det är mer viktigt än när man säger den specifika punkten att det ska vara 2,85 i takhöjd exempelvis. så handlar det mer om syftet vi ska uppnå. Det ska vara det här luftiga rummet, det ska vara, ge det här dagsljuset, du ska sitta ut med fönsterpartier för då sover du den här timmen längre per natt exempelvis. Mm. Jag menar, syftet med det, det är det som är det väsentliga.
Mm. Mm. Det är väl kanske också, men det är också lite svårare att jag tänker granska. Eller, ja, för det är så här, hur det är en känsla också.
Bra att inte granska, ja. Har du ätit ekologiskt idag eller hade du en egen lunchlåda med en egen hamburgare?
Ja. Ja, så blir det ju liksom, det är en balans där, som vissa saker är ju, går ju faktiskt att mäta, alltså takhöjden är, att det finns dagsljus, att det är rätt liksom lux, att det är liksom den här dygnsvariationen på belysning exempelvis. Det går ju att liksom se på plats, men de här upplevelserna, att du känner inspirerad till träning, det är väldigt vaga parametrar, svåra att mäta, men någonstans så ska ju känslan vara rätt.
Mm. Och då kanske det handlar om att det finns utrymmen där man kan byta om och duscha och sådana saker, eller? Ja.
Exempelvis, det är ju kopplat till den här fitnessparametern, att det ska finnas ombytsmöjligheter, duschmöjligheter och så vidare. Och även då träningsmöjligheter utöver det då, så att antingen liksom på fastigheten då, alltså antingen om man säger innergård eller tak eller utrymmen i huset där det ska liksom finnas plats för träning. Så tillbaka till det här projektet nere i Hylje då i Malmö. Där ska vi ha en träningsyta på taket. Vi ska ha en på innergården. Det blåser ganska mycket i Hylje så att innergården kanske blir mer använd. Och då kommer vi arbeta tillsammans med då en lokal gymkedja, så kommer de köra ett antal pass där. Mm. Och det är också liksom veckovis då enligt någon typ av kalender, men då är också den här biten med att det kanske är så att de som redan tränar går och tränar vidare, så det handlar också om att snabbt fånga upp liksom helheten för att allt, alltså en lösning, alltså one size fits all, funkar inte, utan vi måste ju, det som sagt, den här tidiga dialogen är jätteviktig med kunden, men hur är förutsättningarna idag, vad är det för typ av träningsmöjligheter vi bör skapa i det här huset? Och de kanske ändrar sig över tid också. Men att det finns liksom en variation. Det kanske är en del arbetsplatser som är liksom aktivitetsbaserade. Där du kanske måste balansera på din stol i princip. För att det är kanske den typen av fysisk aktivitet som är viktig för det här kontoret. Men så att det finns liksom ett antal olika bitar för att fånga upp helheten. Det är det handlar om.
Jag tänker, det kommer ju mycket forskning som hjälper det här. Jag tänker, så här, för alla så är det viktigt att röra sig under arbetsdagen. Så den kommer ju vara lätt. Och sen, jag tyckte jag läste någonting här om veckan, just det här med hur bra det är med att ha grönska omkring sig. Och så tänker jag att det ena föder ju det andra. Att om jag jobbar vid ett ljust fönster och det är grönt, jag kanske inte märker det, men jag är tröskeln till att ta det där träningspasset är lite lägre. För att jag har lite mer energi. Mm. Så att det gynnar ju...
Precis.
Ja, det gynnar varandra.
Det roliga är de här, just som jag nämnde, Delos-institutet som har stått för forskningen. De har ju publicerat all forskning också kopplat till den här certifieringen. Och där finns ett lite så här roligt underlag med massa så här statistik. Och en sån parameter kopplat till det här med grönska på kontoret är ju det här att när du sitter på din arbetsplats, så vi ska ju sitta ut med fönsterpartier i Sverige, för det är liksom det är så vi ska jobba enligt AFS ändå. Men om vi blickar ut då och ser en betongyta utanför vårt fönster då, så sjunker vår koncentration med 8%. Men ser vi däremot liksom ett grönt tak eller en grön äng eller någonting grönt, då ökar vår koncentrationsförmåga med 6%. Mm. Så det är ganska intressant liksom. Jag brukar säga det som jag kanske nämnde i början, liksom det grunda, alltså när det kommer till byggnadssektorn, så började det här arbetet någonstans kring miljöfrågan, och man började kanske på 98-talet med energifrågan, i alla fall ett fastighetsbolag då, för det är ju dels en jättestor kostnad, den näst största kostnadsposten för oss, så det är liksom naturligt kanske där det började. Men när man tittar på det idag, och när jag tittar på ett normalt tjänstebolag som sitter i våra hus, så kanske de spenderar 1-3% av sina kostnader på energi. De spenderar 8-10% på lokalkostnader. Och sen spenderar de kanske 87-91% på kostnader som har att göra med människor. Mm. Kan vi då liksom påverka, inspirera, få de här människorna att må bättre, prestera bättre, så finns det en enorm hävstång att hämta där. Mm. Och då blir det ju liksom, ja, men ska vi då spara, som vi har ett hållbarhetsmål, att vi ska spara 1,5% energi i vårt jättefastighetsbestånd. Det är jättemycket för oss och jättestora insatser som krävs. Men för vår kund så sitter jag med 1,5% och så betalar jag så pass lite. Liksom, det är väldigt lite, men kan vi däremot jobba vidare med de här parametrarna, så är det mycket mer intressant. Mm. Så där har man liksom någonting att visa upp på ett helt annat sätt.
Jag tänker också... digitaliseringen är ett annat återkommande ämne hos oss, att de typer av arbetsuppgifter som vi kommer att behöva göra, det är ju det här kreativiteten och ha energi till att tänka. Och då blir det ju, det spelar ingen roll om jag har en betongvägg, om det så att jag står och tittar på en maskin och grejer med den, men nu ska jag kanske komma på idéer och vara kreativ, och då blir det här faktiskt en del av vår produktivitet, att skapa en fysisk miljö som främjar både rörelse och kreativitet och och sådär.
Och du, precis, och det du säger då, att i och med att arbetsgivaren eller era hyresgäster har så stor del av kostnaderna för människorna som jobbar där, så är ju incitamenten kanske ännu mycket, mycket starkare att gå igång på en sån här certifiering än kanske miljöfrågan. Eller om det betraktas mer som en självklarhet idag, jag vet inte.
Ja, men det, så är det ju. Alltså, om man säger miljöfrågan, i alla fall om vi bygger i storstäderna, så är det är snarare ett hygienkrav. Att vi ska bygga på en hög nivå, vi ska bygga med rätt material. Vi ska inte bygga in några gifter i väggar och tak och så vidare. Vi ska bygga med en låg energianvändning. Alltså den typen av krav arbetar, alltså som en stor fastighetsägare som vidare, som bygger och utvecklar ett tiotal stora kontorsprojekt varje år. Så är det liksom, det kommer vi fortsätta att göra enligt policy. Men nu är liksom nästa steg här. Ja, men titta tydligare systematiskt, hur kan vi arbeta in bra välbefinnande parametrar i en byggnad? Det är ju liksom nästa stora grej som vi ska göra systematiskt framöver.
Det här med ljus och luft, så jag vet att du är väldigt förtjust i det här med ljus. Vi pratade lite tidigare om det, att vi kanske lite till mans är omedvetna om hur mycket ljuset påverkar oss.
Ja.
Och också att vi kan göra en del. Vill inte du berätta lite?
Jo, ja, men någonstans så man har ju haft ett antal år på sin iPhone. Alla har ju en iPhone idag, känns det som. Nej, men då har man ju haft den här dygnsstyrningen på telefonen. Och det finns ju liksom en bakgrund till varför man har lagt till det som standard på telefonen. Det är ju för att vi är ju, alltså människan, även om vi tycker att vi är väldigt high-tech idag. Och det har ju snarare att göra med all den information vi har tillgång till. Och kunskap som vi liksom egentligen snabbt kan ta till oss. Och sen liksom bryta ner och jobba vidare med. Men så är vi inte människan egentligen mer biologiskt utvecklade än vi var för 10 000 år sedan. Inte alls. Så vi behöver ju fortfarande det här liksom naturliga dygnsrytmen. Vi behöver fortfarande se de här gröna ytorna. De här värdena är jätteviktiga för oss för att vi ska må bra. Och man säger nästa stora steg som de här stora belysningstillverkarna jobbar med idag. När det kommer till byggnader då är det ju liksom att men den här dygnsstyrningen som har på telefonen. Den ska också in i byggnaderna. Så det är ju någonting som vi har tagit med oss till projektet som vi håller på med. Och som jag även har kört på några kontorsytor nu. Och det är ju den här dygnsstyrningen. Och samma sak som jag sa till Boel då. Om man kör den här, det finns ju en dygnsstyrning du kan sätta in på din dator också idag. Om man laddar ner en app på antingen man kör sin Microsoft-platta eller om man kör sin Apple-platta, så kan man ju ladda ner den på den skärmen också. Och man märker kanske inte så mycket i början, men när man väl stänger av den om några veckor, då kommer man märka en jäkla stor skillnad. Och undra liksom, hur tusan kunde jag jobba så här tidigare?
Jag laddade ju ner en app som heter Lux på tips av dig. Och jag tänkte att det är lite kul också, för vi pratade för några veckor sedan och så skulle vi träffas nu. Och det är kul att utvärdera hur det kändes. Och den gör ju då att, ja, jag ställer ju in min tid som jag vill ha, och det gör jag att på kvällen i alla fall, för nu sitter inte jag och jobbar så ofta jättetidigt på morgonen, så blir ljuset, upplever jag, väldigt varmt och rött. Gulrött, det känns som en solnedgång i datan. Och man blir lite så här, oj, så där. Det är skönt och behagligt.
Det är jätteintressant, för att det, alltså tidigare har man ju, när man kommer liksom till arbetsmiljöfrågor och pratar om lux, att vi ska ha liksom en viss typ av alltså ljus på vår arbetsplats för att vi ska kunna se de här bokstäverna, att vi ska bli trötta i huvudet. Men det har ju inte bara att göra med det, har man ju konstaterat, utan det har att göra med temperatursättningen på ljuset. Alltså hur varmt eller kallt ljuset är. Och liksom också över dygnet hur det ser ut och vilket behov vi har vid just det här tillfället. Är det klockan 6 på kvällen eller är det här klockan 8 på morgonen, så behöver vi olika typer av belysning för att vi ska ha vår liksom naturliga cykel som vi har inom oss.
Och det är det man pratar mycket om nu också, att vi liksom lurar vårt eget system att vara vakna för länge och sova för lite för att det är så mycket skärmar och det här blåljuset. Men då tänker jag att i en sån här, en byggnad där det är well-certifierat, är det då alltid dygnsstyrt ljus så att det är varmare på kvällen och på morgonen, eller?
Ja, alltså någonstans som jag sa i början, det är liksom ett hundratal parametrar och du har ett scorecard som jag jobbar med. Och sen finns det olika nivåer också i den här certifieringen. Alltså om man säger man ska ha ett guldbetyg eller ett silverbetyg eller vad man nu ska ha för någonting. Så kan man ju välja och vraka lite grann bland de här parametrarna. Sen är det en del hygienkrav som måste uppfyllas. Just kring belysningsstyrning och dagsljusstyrning så är inte det en parameter som är liksom absoluta kravet. För att det är, man säger, det är lite så nästa steg i byggnad. Alltså det är det som man ser, precis som vi byter ut till LED-belysning för ett antal år sedan. Och när du går till ICA-butiken och köper en lampa idag så är det en LED-lampa du köper. Mm. Så kommer det här vara nästa steg. Så att idag är inte det ett hygienkrav, men det är en parameter som man definitivt ska överväga och tillämpa. Mm. Och som vi ska tillämpa i vårt projekt i alla fall.
Mm. Men det låter som att det är delvis styrt också av föreskrifter från Arbetsmiljöverket som ligger till grund för...
Ja, men så blir det ju. Men i USA är det inte lika styrt, alltså hårt styrt som det är i Sverige. Så vissa saker kanske vi lite grann får på köpet i Sverige, för vi är kanske till viss del på den nivån. Sen så vill jag ändå lägga ett slag för att det finns en tredje part som slår oss på fingrarna om det är fel. För att även om det finns ett lagkrav i Sverige, alltså när det ser till byggbranschen i alla fall, som jag känner till ganska väl, så är det faktiskt så att bara för att det är ett krav i antingen i Boverkets byggregler eller AFS:en då, alltså arbetsmiljöföreskrifter, så betyder inte det att det faktiskt implementeras i verkligheten. Mm. Så är det ju tyvärr. Det är inte så att alla sitter ut med ett fönsterparti bara för att man ska ha naturligt dagsljus idag, exempelvis. Så att jag tycker att de här certifieringarna fyller ett syfte, för att om ingen kommer att slå oss på fingrarna så är det ingen som är, eller så rättar vi oss inte fullt ut alltid.
Sen tänker jag också att, jag menar, det är ju ganska tydligt att det här är stora investeringar. Dels finns det inte så många hus som är well-certifierade idag. Finns det något färdigt?
Inte i Sverige idag. Vi håller på med... Vi körde igång det här projektet då, som det är Nordens första i Malmö då. I Hylje, eminent. Och sen har vi någonstans tänkt också så här. Ja, men vi måste ju testa på oss själva. Mm. Alltså om inte vi liksom testat på oss och känt av skillnad eller liknande, ja, men hur kan vi liksom berätta för vår kund att det här är rätt väg att gå? Så vi höll på att bygga om vårt kontor här i Stockholm nu i våras då, som ligger här nere vid Lilla Bantorget. Där har vi då kört in den här well-certifieringen då, om man ser på den här kontorsytan. Det är 1100 kvadratmeter ungefär då, kontorsyta, hyfsat stort då. Sitter många människor och kommer mycket människor och går. Och det har ju varit väldigt positivt. Alltså man har jobbat mycket med det här naturliga materialval. Alltså om det är trä så är det liksom synliga träådror. Man har jobbat in mycket grönska i kontoret. Mycket växter. Man kan jobba på många olika sätt. Alltså det finns lounge-miljöer där det är viss typ av musik. Man kan välja musik. Det finns aktivitetsbaserade lösningar då, där man kan liksom aktivera sig när man jobbar i princip då. Och sen då är det ju en sån här frisittningsupplägg då, ett sånt här ABV-kontor då. Och det passar väldigt bra.
Aktivitetsbaserat
då. Och det är också så att, om man säger aktivitetsbaserat, det har ju varit en stor diskussion i den här branschen i alla fall. Och det är ju så att, ja men, det har också fått en till viss del lite bakslag kan man säga. Det är inte rätt för alla med alla kontor, definitivt inte. Och det är inte rätt för alla människor. Så det är som sagt, man vill in tidigt ha diskussioner med vad passar för den här verksamheten. Men där på det kontoret, där har man ju kört i ett antal år nu och där fungerar det jättebra för den typen av verksamhet som vi har.
Ja, precis. Vi har tänkt att det här är ju stora investeringar ändå. Och även om man kan se vinsten i förlängningen, som du sa, därför att kostnaden för människor är ju trots allt den största för nästan alla, så ska man liksom, ja, både ha orken och modet och plånboken för det. Och då tänker jag att det faktum att några börjar är ju faktiskt det är en draghjälp.
Ja, men så är det ju. Alltså tittar man liksom någon gång till första projektet, första pilotprojekt, då blir det alltid dyrare. Så är det, jag menar någonstans så är det så, i det här fallet då så ska vi översätta, det är liksom utvecklat i USA och efter lite grann ramverken som finns där. Och det är inte riktigt samma ramverk som vi har i Sverige, så en del så här problem blir det initialt, alltså, men det krockar kanske på vissa plan. Om man tar ett exempel, om man säger när vi väljer kontorsinredning i Sverige idag, så är den här VOC-frågan inte jättestor.
Vad är VOC, måste jag fråga?
Jag är inte expert på det här området, kan jag inte säga. Jag ska inte uttrycka mig för mycket. Men det är någonstans som man säger partiklar, alltså utsöndring från färger eller från material som är liksom skadliga för oss människor då, liksom i någon typ av cocktail-effekt kan man säga. Så i Sverige har inte det varit en jättestor fråga som alla materialtillverkare har jobbat så mycket med och i så fall inte redovisar fullt ut. Men i USA så har det varit en stor fråga och därför så finns det ganska mycket alla materialtillverkarna har den här typen av information och transparens. Medan det i Sverige, ja, men vi kanske väljer svanen inredning exempelvis, men det säger inte fullt ut att vi kommer uppnå det. Så där måste vi någonstans idag, ja, men för att vi ska kunna bevisa att vi uppfyller det här kravet, då måste vi in och mäta i kontoret alltså praktiskt liksom. Och det behöver man inte göra i USA, där kan man ju liksom direkt beta av det på.
Men sen när ni har gjort det och andra har gjort det så översätts det och så har man en standard som funkar.
Precis, och sen är samma sak, när vi som en stor aktör liksom börjar trycka på den här typen av frågor så det sker lite ganska snabb takt för att materialleverantörerna vill ju sälja sina produkter. Mm. Ja, men det är klart att vi måste ju redovisa det här också. Mm. Lite så är det.
Men jag tänker att det skulle vara kul också att kunna ge våra lyssnare lite praktiska tips som man faktiskt redan nu och utan en jätte budget kan, alltså åtgärder som man kan genomföra för att få folk att må bättre i en befintlig miljö. För jag menar, fönster, det har man så många man har på något sätt. Mm. Och takhöjd också i så fall. Men just med ljuset till exempel, ja, då kanske det går att installera någon slags ljus... att man jobbar med det här med olika tider på dygnet kan jag tänka mig. Och att man verkligen satsar på mer grönska, att det är värt det. Inga plastväxter alltså.
Ja, men det finns ju både saker man kan ta in och saker som man kan göra så. Och som sagt, ja, men det skulle vara jättekul att kunna skicka med lite, min första tanke var så här: kan man kolla på den här listan och alla de här punkterna, de här 100, kan man liksom typ ladda ner den och titta och kanske så här, oj, vi kan bocka av 10 i alla fall, eller.
Jo, men tanken med det här systemet har ju varit att det ska vara öppet. Alltså, jag säger, ramverket ska vara öppet, informationen bakom ska vara öppen. Så att visst, du kan gå in och ladda ner den här manualen då på den här wellcertified.com och titta på vad innehåller den här och se lite grann vad skulle kanske passa för mig. Men jag sitter kanske i ett kontor som är på 100 kvadratmeter och jag är inte jättesugen på att lägga alltså, en jättetung certifieringskostnad, vilket det är, alltså, på ett stort projekt så blir det här liksom ganska... Alltså, kostar ju pengar såklart, men för ett mindre kontor så blir det en väldigt stor insats som man då, jag skulle säga, det ska upp i någonstans en kritisk volym för att det ska bli värt det. Alltså det ska upp i någonstans i över 600 kvadratmeter om det liksom är en inomhusyta eller ett kontor så i sin helhet, så kanske det ska upp i alla fall in 3-4 tusen kvadratmeter, och då är det liksom lite större insatser. Men om man säger så konkret, så du kan ju ladda ner det här och titta på liksom, vad skulle jag kunna göra? Och även vad skulle jag kunna göra i min verksamhet eller kanske i mitt mindre företag då, för mina medarbetare då. När det kommer liksom till, ja, men, kommer till friskvård, kommer till liksom, hur kan vi inspirera till träning, den här viktiga biten med att det är som one size fits all, det funkar inte för alla, utan vi kanske måste ha liksom ett antal olika alternativ exempelvis.
Och ljud har vi inte pratat om, men det ingår här också.
Nej, ljud är en del av så är det ju. Och det är väl vi generellt sett så är vi hyfsat duktiga när vi bygger nytt. Sen har vi det här med att vi gärna vill bygga öppna landskap och det här att det inte passar för alla, om man säger stress, alltså en av de största orsakerna till stress i kontoret, det är just på grund av oljud. Och sitter man i det här öppna landskapet så är det jätteviktigt att det finns alternativ att gå till. Men alla kan inte bara sitta i de här rummet, vi måste skapa några tysta utrymmen där man faktiskt kan sitta liksom och koncentrera sig. För det måste vi också ha, för annars så får vi problem.
Ja, jag tänker så här, men har du några konkreta saker som man kan börja göra som är lätta att åtgärda?
Alltså de lättaste att åtgärda, det är ju alltså, som sagt, ja, men, gröna ytor, alltså sätta in växter på kontoret är ju en jätteviktig grej. Och liksom variationen av växter också, det kanske så ska vi känna lite ätbara växter på kontoret för att liksom skapa någon typ av intresse för det också. Sen att man kanske då väljer att när man käkar lunch så kanske vi har ett antal restauranger som i närheten som vi liksom trycker på. De här är bra kopplat till att ja, men det är rätt typ av mat som serveras där. Att minska liksom snabbmaten. Man kanske gör så att man planerar in att ja, men veckovis då, de här olika träningspassen kanske vi kör gemensamt på lunchen. En sak som jag själv tycker är superbra som jag har försökt göra mer av, det är att istället för att boka liksom ett konferensrum för att ha möten, men kör ett gående möte, ut och gå en runda tillsammans med den här personen och köra mötet på liksom stående fot. Det är en sån liksom konkret grej som är jätteenkel att göra. Och det är någonstans liksom, man säger, den nya rökningen, det är ju den här som stillasittande, det är ju en av liksom tredje största dödsorsakerna i världen idag.
Då kan vi lägga in vårt tips sen tidigare från dig, Annie, att i mötesbokningssystemet så ska man ju då högst upp, alltså default ska det ju vara då,
gående. Walk and talk, ses eller promenadmöte. Men det här är väldigt kul att höra, för de här sakerna är ganska faktiskt enkla och en del av dem innebär inte ens inköp. Så jag tänker också det här med och sen som du säger, stilla, att man kan ha en ståtimme som är så här generellt, att haka på om du vill, men mellan 10 och 11 på förmiddagarna så står alla och då blir det lite så här snackig, så de flesta har ståbord och köpa in några såna här bollar som man kan sitta på och alltså små jag tänker inte säga inköp utan faktiskt investeringar, men som är en tydlig signal och som också är så här, men gud, ska vi göra det här, då kommer jag på att då kan vi göra det här. Så det sätter en ton av att här tänker vi på det här och förmedlar. Och det där med växter, och det här är ju inte jättestora pengar, men det sätter igång.
Ja, men det är så när man väl liksom har börjat. Jag i början på året, jag käkar generellt sett väldigt mycket vegetariskt. men jag bestämde mig, nu ska jag käka alla liksom vardagarna, så är det bara vegetariskt. Så lägger liksom en V i kalendern. Att det är liksom när jag käkar vegetariskt. Och när man liksom väl har börjat med det, så inser man när man kollar tillbaka att det är nästan bara ven alla veckor. Och det är liksom det här, men när man väl har börjat så faller det väldigt naturligt efterhand. Och det här med att stå upp i en sån grej, det är liksom i början, första gången man ställer sig upp, så tänker man, fan, hur ska jag orka stå upp hela dagen egentligen? Liksom. Men när man väl har stått upp den här dagen och nästa dag, då fäller man inte ens ner skrivbordet sen. Liksom.
Nej.
Så är det ju.
Och det är viktigt att skicka med att alla typer av beteendeförändringar, det är trögt i början, men det sätter sig, och sen sätter sig de beteendena. Och det gäller bara börja med bra grejer, och här får man ju ta hjälp av varandra och liksom kanske brainstorma lite på något möte. Vad skulle vi kunna göra utifrån den här liksom listan? Vad kan vi göra redan nu utan att det kostar någonting? Så där tror jag att även om vi har lyssnare som jobbar på stora organisationer eller på små, så finns det faktiskt ganska mycket som man kan göra.
Precis, antingen att man bara gör en förändring på en avdelning, så behöver det inte vara så krångligt. Eller om man då jobbar på ett väldigt litet företag så har man ju kanske mer påverkan också.
Men sen ska man liksom ha med sig också att man tittar liksom även på de här små företagen. Om man har ett gäng medarbetare, alltså någon som röker, någon som inte tränar, du får ju, alltså resultatet du får ut i den här verksamheten kommer ju bli sämre, för den här rökaren kommer att vara sjuk 8 dagar mer om året än den här personen som inte röker exempelvis. Så det är ju jätteviktigt att pusha för de här aktiviteterna, och alltså särskilt till och med i de här mindre företagen är det ju jätteviktigt. Att försöka, liksom, det här kan ju vara någonting som faktiskt höjer vårt resultat över tid.
Ja, men då, jag tänker, där är det ju viktigt att man inte pekar ut folk. För det är ju fortfarande så att om du är världens skarpaste, Filip, och röker, då har vi ju världens skarpaste. Men vi skulle ju förstås vilja ha dig med oss ännu längre. Så att det inte blir det här att du är en maskin och vi pressar.
Nu tar vi ciggen från dig.
Och det kan också få motsatt effekt. Alltså det här, alltså man säger, det är många som är sjukskrivna och får sjukpenning i Sverige. Jag vet inte vad jag sa, någon siffra på 190 000, om det kanske var förra året eller förra igen. Och den största orsaken till sjukskrivningar, det är ju mycket så här utmattning, ångestsymptom.
Så är det. Och en viktig anledning faktiskt också att folk beter sig inte schysst mot varandra.
Precis.
Utan det är konflikter.
Så det handlar inte bara, man kan inte bara gå igång på det här att vi ska aktivera oss, utan vi måste fundera liksom på de här andra parametrarna också.
Och vi pratar mycket i den här podden också om att det här med träning, ja visst, det är ju bra, va? Men den största hälsovinsten vi kan få är bara att vi ibland ställer oss upp, att vi ibland går ett extra varv.
Vardagsmotion, vardagsrörelse som inte kräver Lyckra, mm. som vi brukar prata om. Och jag bara måste säga anekdot, det här är lite roligt. Men ett företag som hade amerikanska liksom ägare och skulle fylla upp deras kriterier för tobak. Och där är ju inte snus lika vanligt. Och då skulle det vara ett tobaksfritt område. Mm. Och de bara, nej men det gäller snuset också. De bara, men vi kan ju inte gå utanför grindarna och ställa oss och snusa. Liksom. Men det är så intressant med så här kultur. Man kommer att köra över lite fyrkantigt med något. Vad ska vi göra som snusar? Nej, vi får gå utanför grinden. Ha. Ja, okej, okay, intressant. Ja. Det har varit en diskussion
vilket
i alla
fall. Kanske inte så mycket förtroende för ledningen
om man säger så. Men tobaksfritt.
Ja, men vad kul. Tack så mycket Filip för att du kom hit och tack för lite idéer. Jag har ju redan testat den här appen då. Det finns säkert fler än den som heter Lux, men testa den ni också om ni är sugna.
Mm, jag vill tipsa om Buller-appen från Arbetsmiljöverket som också är gratis som man kan ha igång då och mäter om man tycker att det är hög ljudnivå så kan man få lite svart på vitt hur det faktiskt ligger till. Man kan testa den hemma om man har barn också.
Och det kan ge stöd att gå till arbetsgivaren då och säga det kanske inte är så bra här. Ja.
Nej.
Toppen.
Mm. Nej, jag tänkte bara avsluta med att säga någonstans, alltså jag jobbar ju med hållbarhetsfrågor då i ett bolag och kopplat det till komma in på det här spåret då med välbefinnande. Och jag tycker den här debatten, man har ju blivit väldigt mycket bättre i Sverige, det börjar implementeras mer den här typen av åtgärder när det kommer till miljöfrågor och sociala frågor i bolag. Och jag skulle vilja trycka på den här liksom vikten av att jobba med det här på ett integrerat sätt. Att det finns ett väldigt stort värde. Det handlar inte bara om att vi vill visa upp och försöka göra bra saker, utan det här finns ett jättestort värde om man säger kopplat till affären för oss. Om man säger, tittar vi framåt och tittar på våra kunder som ställer krav idag, så ser vi att det är många som ställer krav på det här med miljö, att man ska ha låg energianvändning, det börjar bli ett hygienkrav som vi var inne på tidigare. Tittar vi framåtriktat så ser vi liksom att den här trenden den växer, så det finns ju en stor möjlighet till liksom en bättre affär genom att vi jobbar aktivt med de här frågorna. Kopplat till vidare till liksom ett aktie- eller börsnoterat bolag, våra ägare ställer tuffare krav, de kommer att ställa tuffare krav i framtiden. Nästa steg är våra medarbetare. De ställer tuffare krav på vart de vill jobba, vad är det för arbetsplats de vill jobba för, står vi för de värdena som de står för. Så någonstans handlar hållbarhet om att göra rätt idag så att vår affär fortfarande är lönsam och ännu mer lönsam i framtiden. Så det vill jag också ge som ett medskick. Alltså, hållbarhet handlar inte bara om att vi ska rädda planeten, utan det handlar också om att det är bra för affären.
Verkligen.
Det gillar vi.
Det gillar vi.
Så tänker vi här i podden.
Så tänker vi. Och vi samarbetar också med Twitch Health. Och vi hade ju Fredrik med oss i vårt förra avsnitt.
Som är vd på Twitch.
Ja, och det blev ett väldigt bra samtal tycker jag. Och vi tog med oss lite tips därifrån faktiskt. Som har med strategiska hälsosatsningar på jobbet att göra.
Och vi kan ju repetera en enkel fempunktslista därifrån som ni gärna får grotta ner er mer i. Om man ska jobba med hälsa då, det tycker ju vi att man ska, så börja med att formulera ett tydligt mål med hälsoarbetet.
Mm. Och sen behöver man jobba systematiskt och det står för att man behöver förankra och kartlägga ett nuläge. Och sätta ett mål för vart man ska och sen arbeta och sen följa upp och återkoppla. Och jobbar man fortsätter man göra så.
Med och vad ska man kanske inte fortsätta med?
Ja,
man jobbar aktivt hela tiden. Och kommunicera med kvalitet på alla nivåer i organisationen.
Mm. Alla måste vara medvetna om det. Sen kommer inte alla love it. Men alla måste vara medvetna.
Mm.
Mm. Och ledarskapet blir också väldigt viktigt i det här. Ledarna behöver och kan visa vägen. Och de behöver faktiskt inte vara experter. Men de behöver delta och stå bakom och stötta.
Exakt. Och så behöver roller och resurser i det här jobbet vara tydliga och tillräckliga.
Precis, och vill ni läsa mer så skrev, jag tror att det var Fredrik som skrev det i alla fall. Det finns ett inlägg på twitchhealth.se under bloggen. Blogg. Ja, det finns ett inlägg om det här som är lite mer utvecklande. Mm.
Men du Ann-Sofie, sen vi pratades vid så här med mikrofoner sist så har ju du också blivit nominerad till årets förebild.
Ja, och jag tycker jag ser det som att det jag gör ihop med andra har blivit nominerat, för vår podd är faktiskt omnämnd. Men jag har tagit mig genom nålsaga till att vara nominerad till årets förebild inom Guldhjärtat, som är en del av fitnessfestivalen. Det låter ju inte alls som det som jag håller på med till vardags. Men det är jättekul och det är många av de nominerade jobbar väldigt brett med hälsa och det känns jättekul att få vara med där.
Och jätteroligt tycker jag förstås att du är nominerad och jag har ju röstat. Men jag tänker också att de frågorna som du jobbar med utanför den här podden och som vi jobbar med här har letat sig in i de sammanhangen. Att man pratar om hela människan skulle man kunna säga.
Ja, och det är det som känns så härligt. För när man tittar på de andra nominerade så ser man också att det som lyfts fram är det här fokuset på hälsa bortom prestation och det här genuint holistiska sättet att se på hälsa. Så det känns som en stor ära att få stå med där bland andra som jag ser upp till som driver de här frågorna. Och det vore såklart superkul om folk ville rösta, och det gör man, ja, jag kan inte ens länken dit, men om man söker på Guldhjärtat, årets förebild, så kan man gå in och läsa vilka som är nominerade och rösta i flera kategorier faktiskt. Det vore jättekul.
Jättekul. Jag håller tummarna.
Tack.
Men vi tackar för oss och så hoppas vi förstås att ni vill prata med oss i våra sociala medier, på Facebook och på LinkedIn och på vår hemsida.
Och vi tackar vår samarbetspartner Skandia och Twitch Health och förstås Agda Media för den här produktionen. Var snälla mot varandra, ha det fint.
Hej då.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.